Hej och välkomna till krimkalenderns påskkrim 2021.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och nu gör vi 4 avsnitt till påsk igen.
Mm, det gör vi. Och vi är ju riktiga true crime-nördar. Och vi kommer därför göra djupdyk ner i varje fall.
Och vi har ett Instagram-konto som ni jättegärna får följa. Det heter enkelt nog krimkalendern. Och där lägger vi upp bilder som har med alla fall att göra. Så det kan vara intressant att gå in och följa där.
Mm. Och vi har ju skaffat en Patreon-sida där man kan gå in och bli månadsgivare. Och det gör att vi har möjlighet att göra fler avsnitt. Och hittills har det kommit ut ett bonusavsnitt i månaden på Patreon. Som ett tack till er. De månader vi inte gör gratisavsnitt, då kommer vi göra vårt bästa för att få till ett bonusavsnitt.
Precis, och det här påskkrim, det är ju en norsk tradition har jag hört.
Påskekrim.
Ja, mm. Så jag tänkte att till alla er lyssnare, speciellt våra norska, så vill jag säga välkomna till påskkrim. Och det är Jenny som ska berätta påskkrims första fall.
Jajamensan, det är det.
Ja.
Det är spännande, va?
Ja, alltid.
Mm, det tycker jag också. Jag ska faktiskt börja den här podden eller det här avsnittet med att läsa lite från Wikipedia.
Mm.
Och jag har översatt den lite ganska fritt från engelska.
Mm.
På engelska finns uttrycket prairie madness eller prairie fever. Det vill säga typ präriegalenskap eller präriefebrar.
Är det inte det också som kallas cabin fever?
Jo, jag tror det.
Ja.
Och det är liksom ett nedstämt, deprimerat tillstånd som man kan hamna i när man har levt isolerad under en lång tid. Till exempel på den amerikanska prärien, det är därifrån det kommer. I extrema varianter av det här kan man enligt beskrivningen då bli personlighetsförändrad och i vissa fall till och med galen.
Mm.
Och det här syndromet, eller vad man ska kalla det för, det blir ofta förstärkt på vintern. För, särskilt där det liksom är kallt, för då blir man mer isolerad. Och liksom en ytterligare extra nivå på det här, det är när det ligger snö ute. När man kommer ut liksom på vidden och så vart man än ser så är det vitt. Man blir så lite vill.
För jag har ju annars hört att snön, att solen reflekteras i snön.
Ja.
Så att man får ju i sig mer solsken när, alltså, när det är snö på marken.
Ja.
Och att det då gör humöret bättre.
Man får ju säkert mer D-vitamin.
Det, ja, det, precis.
Och det kanske motverkar det här till viss del, vad vet jag.
Men okej, ja, men just när det kommer till det här så förvärras det av snö.
Ja, ja, inte för alla förstås. Men så här står det i alla fall i Wikipedia. Det här var ett syndrom som ibland drabbade bosättarna norröver i den västra delen av USA och i Kanada under 1800-talet och början av 1900-talet. Det låter som att det inte förekommer längre, men det är ju lite för att nu är man ju mycket mer liksom nåbar med mobiltelefoner och man är mindre isolerad även om man bor isolerat.
Mm.
Jag kan tänka mig att det är därför. Men när de flyttade från urbaniserade områden till vildmarken, då riskerade de att få ett mentalbryt, har jag skrivit, orsakat av de hårda levnadsvillkoren och den extrema isoleringen på prärien. Och som jag sa så innefattar symptomen depression, personlighetsförändringar och våld. Och präriegalenskap resulterade bland annat i att antingen så flyttade den drabbade bara tillbaka till stan.
Mm.
Eller så kunde det resultera i död. Sin egen eller andras.
Mm.
Och nu till historien. Oftast när jag skriver manus, och du också, så försöker man ju vara lite hemlig. Lite vad det handlar om. Mm. I det här fallet så börjar jag ju liksom rakt på.
Mm.
Men jag ville göra någonting annorlunda. Så, polischef Edgar Millen föddes på Irland i Belfast år 1902. Han växte upp i en katolsk lägre medelklassfamilj och hans föräldrar satte honom tidigt i militärskola. För de ville att han skulle få så bra förutsättningar som möjligt i livet. Och en bana inom typ det militära eller polisen var verkligen någonting. Om då hade man kommit upp sig snäpp i samhället liksom.
Okay.
Edgar tog sig igenom skolan med hopbitna käkar. Varje lov när han kom hem, för det här var som internatskola, så lät han sina föräldrar veta att det här var han inte nöjd med. Han avskydde skolan. Och hans föräldrar var liksom öppetsinnade och de lyssnade verkligen på vad han sa. För han menar på att alltså, det är helt galet att putsa redan skinande skor 100 gånger till. Och sen ska man ställa dem i liksom raka rader och så kommer det någon chef, eller vad de heter inom det militära, och mäter med linjal. Liksom, och
alltså han har ju en poäng ändå.
Lite så. Så att han var så, det här kommer jag aldrig jobba med. Men hur mycket han väl argumenterade så fick han ändå vara kvar i skolan. Hans föräldrar gav inte med sig. Tills i de sena tonåren, då fick han faktiskt sluta, för att då bestämde sig hans föräldrar för att de skulle emigrera till Kanada. Edgar pustade ut. Nu var det slut på den hemska disciplinen och lukten av putsmedel. Han skulle bli resande försäljare. Eller kanske arbeta på cirkus. Han hade faktiskt ingen aning. Men polis eller militär, det skulle han inte bli. Men när han hade bott i Kanada i bara några månader började han tänka om. Det var så vackert där. Han ville ha ett rundresande jobb. Men han ville inte längre vara försäljare. Nej. Edgar förvånade sig själv med att helt plötsligt vilja bli polis.
Mm, men är det ett rundresande jobb?
Det är väl det om man bor liksom typ ganska isolerat i Kanada. För att, eller då i alla fall.
Jag tänker typ på landsbygden. Ja. Så att man har ett stort...
Ett stort område man ansvarar för. Mm. Jag antar att det var hans tanke. Och det var så det blev också. Men det återkommer jag till. När Edgar fyllde 19 så ansökte han om att få bli polis i The Royal Canadian Mounted Police, RCMP. Och det översätts ju ungefär till den kungliga kanadensiska ridande polisen. Mm-hmm. Och då tänker man ju att det är liksom som den grenen inom den svenska polisen som är briden.
Ja.
Men i Kanada så är det liksom huvudpolisen som heter så. För att vid den här tiden så var det så man tog sig runt. Det var ju pestryggen liksom. Och därför heter de så fortfarande, fast nu är det inte särskilt många av de poliserna som rider.
Det är inte det, nej.
Nej. Men han slutförde i alla fall utbildningen till polis med väldigt goda betyg. Och han såg fram emot att börja jobba. Och som ny, då blev man ofta utposterad till olika orter utan att ha så mycket att säga till dem själv. Vart man skulle vara. Så han fick tjänstgöra i både Winnipeg och i Edmonton och i Regina. Innan han själv fick frågan 1923... om var han ville arbeta. Och då var han alltså 21. Och han visste vad han ville. Efter de senaste ganska intensiva arbetsåren så längtade han ut i naturen lite mer. Och kanske efter ett lite lugnare tempo. Han hade gift sig när han tjänstgjorde Edmonton. Och hans fru, hon höll med. I juni packade paret Millen ihop sina tillhörigheter och flyttade till Aklavik. Det är en stad som ligger långt upp i Kanada, i det nordvästra hörnet. Och där arbetade Edgar som polis i 7 år. Innan han 1930 blev erbjuden ansvaret över ett helt polisdistrikt. Som heter Arctic Red River. Och det ligger ungefär 11 mil söder om Aklavik. Så att det tillhör liksom Aklavik. Det är ett mindre delområde inom Aklavik.
Okay.
Så han blev polischef. Och hans chef var polischefen i Aklavik. Han blev snart både respekterad av sina kollegor- och även av liksom, brottslingar. Han var den typen av polis som...
Okay,
ja. Som ja. Han var professionell men samtidigt väldigt varm och generös. Och, ja, alla tyckte om honom. Och så kom han från Irland. Det var typ nästan ingen som förstod hans humor men alla tyckte att det var superskärmigt. Ja, han var helt enkelt den perfekta chefen och medarbetaren. Men också en god vän. En stor del av Edgars jobb bestod av att ta sig runt i distriktet och bara liksom kolla av att allting var bra.
Och det var precis det han var ute efter.
Ja, det var det han var ute efter. Så det var inte det här att sticka ut på massa brottsutredningar hela tiden, utan checka av liksom. En dag fick Edgar ett telefonsamtal från prästen i det lilla samhället Fort McPherson, som låg ett par mil bort från poliskontoret. Prästen som hette biskop Geddes rapporterade att det hade kommit en ensam man till orten den 9 juli 1931. Och den här mannen, han hette Albert Johnson. Och han hade kommit dit när han hade paddlat på The Peel River från staden Dawson längre uppströms. Alltså kommit norrifrån. Och när det kom okända personer till distriktet, då var det liksom rutin att man skulle kolla upp vem det var.
Mm.
Och också vad personen hade för syfte att vara där. Och så skulle man göra en rapport och så skulle man lämna in det till sin chef. Och det var det han skulle göra. Och Edgars chef hette inspektör Ames, chefen i Aklavik. Den stora depressionen som hade börjat 1929, den hade nu 1931 ett fast grepp om landet. Det var inte helt ovanligt att män som hade tröttnat på alla regler och ransoneringar bestämde sig för att helt enkelt flytta norrut. Bara släppte allt i USA och bara flydde från allt. Och just den här typen av män kunde man stöta på i områdena runt Aklavik. Man kunde också stötta på spritsmugglare eller hembrännare som var på flykt under rättvisan. För det var en jättestor grej när det var...
Det var förbudstiden.
Det var förbudstiden, precis. Men oavsett om man hade begett sig norröver av lagliga eller olagliga orsaker så var det många som kom dit som inte hade läst på ordentligt. Och det var också en anledning till att man var tvungen att kolla upp dem.
Mm.
För det var många som helt enkelt dog. För att de inte hade koll på klimatet. Och
aha, du menar så. Ah, ja. Mm.
De hade inte med sig utrustning och ja, framförallt inte kläder då. Och eftersom det som sagt var depression så hade de heller oftast inte så mycket pengar. Och då hade de inte råd att köpa det som behövdes heller. För det hade de inte heller koll på att det är ganska dyrt med liksom vildmarksutrustning. Så polisens rutinförfarande, det var helt enkelt att söka upp den här mannen och kolla läget. Och ofta var just den lokala prästen som rapporterade att ja, jag har sett en man här jag inte känner igen. Kom och kolla liksom vem han är. Och det blev så att ganska ofta försökte Edgar att övertala den här personen att det är bara att åka tillbaka för att här kommer du inte må bra.
Mm.
Ja. För att man ska inte underskatta det karga klimatet och de hårda förhållandena så nära polcirkeln. Det är bara 5 mil från Aklavik till Innuvik. Och Innuvik ligger precis i mitten på polen.
Mm.
Så det är super långt norröver.
Så liksom. Pass, okay. Ja.
Den 9 juli kom alltså meddelandet till Edgar att den här främmande mannen hade kommit till trakten. Och den 21 juli så hade ärendet rapporterats från Edgar till inspektör Ames i Aklavik. Ames skickade tillbaka en order till Edgar att undersöka saken. Det gick ju liksom mycket långsammare på den tiden. Och då var han liksom redo att nu ska jag kolla det här. Han packade det han behövde på sin häst och så gav han sig iväg till den lilla orten McPherson. Han kom fram senare samma dag, för det var ju bara ett par mil. Och det var inte mycket för en häst. Prästen visade honom riktningen mot där främlingen sas ha slagit läger. Och Edgar hade inga problem att hitta mannen. När Edgar närmade sig så såg han att mannen bodde någonting som var någon mellanting mellan ett tält och en liten stuga typ. Det var liksom lite mer permanent än bara ett tält.
Alltså typ som ett vindskydd liksom, eller?
Ja, typ. Mm. Jag har inte sett någon bild på det, men det låter lite så. Och när han kom fram så reste sig mannen och hälsade. Det såg ut som att han höll på att rengöra eller laga ett par skor. Mannen sträckte fram handen och gav Edgar ett starkt handslag. Han presenterade sig, precis som prästen hade sagt, som Albert Johnson. Albert Johnson visade sig vara en tillbakadragen man. Han såg ut att vara i 40-årsåldern. Han hade mellanbrunt hår och mellanblå ögon. Han var medellängd och hans kropp var medelbyggd. Edgar stod så att mannen inte hade ett enda utmärkande drag. Allt på honom var liksom medel. Han skulle kunna vara precis vem som helst. Men det var en sak som stack ut, tyckte Edgar. Albert Johnson hade oproportionerligt långa armar i förhållande till sin längd. Jag vet inte riktigt vad den faktan kommer... Varför den är med, men jag tog med det för att det var lite... Den stack ut.
Mm.
Johnson var väldigt återhållsam med information om sig själv. Det var som att han bara gav liksom Edgar så mycket information som han behövde. Inte någonting mer. Och han berättade att hans yrke var trapper. Alltså en jägare som sätter ut sig fällor för pälsdjur. Och han berättade också att Edgar kunde vara lugn. För han var van vid ett tufft klimat. Och han avsåg att bege sig ännu längre norröver. Ungefär 3 mil nordväst om McPherson. Så då måste han ju verkligen vara nästan uppe vid polen. Där fanns Rat River, eller finns fortfarande, som är ett flodsystem där det finns väldigt mycket bytesdjur. Både vatten och på land. Det fanns inte mycket Edgar kunde göra. Han hade avrått Johnson och han hade informerat om riskerna. Men han kunde liksom inte sätta fingret på varför han gjorde det heller, för att han såg ju ganska väl förberedd ut.
Mm.
Trots att när Johnson verkade väl förberedd så hade Edgar en känsla inom sig att nej, men han ville att han skulle försvinna därifrån. Han ville liksom inte ha honom i sitt distrikt.
Mm.
Men han visste inte alls varför.
Mm.
För Edgar kände att trots att de hade pratat i en kvart så visste han absolut inget mer om Johnson än att han var jägare. Och det kanske inte ens var sant. Det enda utmärkande med honom var att Edgar tyckte sig ana en accent när Johnson pratade. Kanske en skandinavisk accent. Det fanns många invandrade skandinaver i trakterna. Och Johnson pratade lite som någon som hade bott i Kanada i många år, men var född någon annanstans. Men Edgar berättade i alla fall att om Johnson ville jaga i närheten av Rat River så måste han vara tvungen att ansöka om jaktlicens. antingen från Aklavik, alltså från det stora området, eller från Arctic Red River, där han själv var liksom ansvarig. Edgar sa ja och önskade Jonsson lycka till. Och en sista gång så påminner han om jaktlicensen. Men Edgar var ändå inte nöjd. Han bestämde sig för att se om han kunde få fram någonting lite mer om Jonsson ändå, utan att prata med honom själv. Han erkände för sig själv att han var nyfiken. För han tänkte ju att Jonsson verkar faktiskt ganska ordentligt kompetent. Men när han ändå var här, då kunde han ju faktiskt fråga omkring lite i affärerna och folk på gatorna. Och när han gick till affärerna så verkade det som att Jonsson hade ganska gott om pengar. För ett par dagar sedan hade han köpt ett nytt gevär och skott i den lokala järnhandeln. Och han hade också beställt förnödenheter. Konserver, torkat kött och sånt. Och ganska dyra saker. I båda affärerna där han hade handlat, då sa personerna han hade träffat att Jonsson inte hade sagt ett enda ord mer än vad han behövde. Precis samma sak som Edgar kände. Men nu var Edgar i alla fall klar. Nu kunde han liksom inte motivera att han skulle utreda det här längre, för det fanns ingenting att utreda.
Mm.
Så Edgar rapporterade det här till sin chef och snart efter några dagar hade ärendet fallit i glömska. En vecka senare så köpte Jonsson, som fortfarande var kvar i McPherson, en kanot. Han rullade ner kanoten till floden och paddlade lugnt iväg. Det här var den 28 juli 1931. Efter knappt två dagar var han framme vid Rat River dit han skulle. Han paddlade ytterligare 2 mil och slog sig en läger. Och nu inleddes en annan typ av jobb, att bygga sin liten bostad. Han tog sin yxa och började hugga ner träd och sly. Han högg och högg. Över den lilla källaren han hade grävt så satte han ihop träden till något som var ett mellanting mellan en stuga och något som liknade ett fort. Står i beskrivningen.
Mm.
Hur det nu ser ut. Men du kommer få se en bild sen, men jag kan inte säga så mycket mer än det.
Jag gillar en mellan stuga och fort.
Eller hur?
Det,
ja. Mm. Vad är det liksom? Men uppe i norr så var det inte så många träd som var raka. Så huset fick ganska stora glipor, både i väggar och tak. På ena långsidan fanns ett fönster och en dörr. Precis så stor att Jonsson kom in och ut. Och de här hålen, det fyllde han på med lera och lerblandat gräs. Till slut byggde han en primitiv spis med hjälp av bland annat konservburkar. Det känns ju som att den var ganska rådig liksom.
Mm.
Och den här spisen då skulle både få värme till stugan och så skulle den kunna laga varm mat.
Mm.
Och Jonssons närvaro var ingenting som någon i trakten sa någonting om. De tänkte knappt på det. För mentaliteten i de här jägarområdena, det var liksom skötigt. Så.
Mm.
Och det var uppenbart att Jonsson inte sökte sällskap. Oftast kom de här pälsjägarna på våren och stannade en säsong, alltså över sommaren. Och sen begav de sig vidare, ofta söderut. Men ibland, när jägaren valde att stanna längre än bara en säsong, då hände det att vinterns långa mörker och ibland motsatsen, alltså den skinande vithet som snön hade, att jägaren blev deprimerad, precis som jag pratade om i början.
Mm.
Juli övergick till augusti och snart var det höst. Den första snön föll. Edgar fick inga rapporter från Rat River-området. Så han tänkte att allt nog gick bra för Albert Jonsson. Eller så hade han bara jagat under sommaren och sen givits av någon annanstans. Men till besvär hade han i alla fall inte blivit i alla fall. Edgar var nöjd att hans magkänsla faktiskt hade varit fel den här gången. Men Albert Jonsson var kvar i Rat River. En dag i slutet av december, när Jonsson var ute för att vittja sina fällor och sätta upp lite nya, så såg han att några bofasta jägare hade satt upp fällor i samma område som han hade gjort, som han tyckte var hans liksom. Och det här var ett absolut liksom, no-no, det gör man inte. Det är en hedersgrej också. Och i synnerhet bland pälsjägare som jagar med fällor, inte med gevär, jag vet inte riktigt, det stod uttryckt så att de har en annan typ av liksom hederskodex eller moral eller någonting sånt. Därför är inte sagt att de som jagar med gevär inte har moral. Men ja.
Ja, där är det ju också av andra anledningar. Att man inte kan vistas. Alltså man måste ju veta vilka som vistas i ett visst område. Så att man inte kulor hamnar på fel ställe.
Precis, och det behöver man ju inte alls tänka på. Om man är pälsjägare som sätter ut fällor ju.
Eventuellt inte, nej.
Förutom att ja, man kan ju kanske hamna i någons fälla.
Ja, det beror på eventuellt. Historien.
Ja. Ja. Men nu hade det i alla fall hänt då att någon hade varit inne på det Jonsson tyckte var hans område. Jonsson blev ursinnig och slet loss de ovälkomna fällorna. Och så slängde han dem över en trädgren. Och gick därifrån. Och de här berörda jägarna, de blev upprörda. Det var ju Jonsson som hade jagat på deras mark, inte tvärtom. Och de kontaktade polischef Edgar för att berätta vad som hade hänt. Det fanns inte mycket annat för Edgar att göra än att bege sig till Trout River. Det var över 10 mil för att ta sig dit och snön låg djup. Det gick inte ens att rida, hästarna kunde inte ta sig fram. Det handlade om vandring med släda, ingenting annat. Men han var ändå liksom på något sätt lite nöjd inom sig, för att det var den här med hans magkänsla som han alltid litade på.
Mm.
Som nu kände att okej, jag hade rätt.
Mm.
Men det var ändå inte bra liksom. Edgar beordrade hela sin stab, som bestod av hela 2 poliser, som heter King och Bernard, att bege sig till Rat River. De skulle kolla med Jonsson själv om han hade skaffat sig den jaktlicens som han behövde. Och så skulle de försöka få reda på liksom vad den här konflikten handlade om och försöka reda ut den innan det varit värre. Och Edgar själv kontaktade jaktkontoren i både Aklavik och Arctic Red River, de här 2 områdena där man kunde ansöka. Och de berättade att nej, han hade inte ansökt om någon licens. Så det var ju helt uppenbart att det var han som hade fel i den här frågan.
Ja, det blir det ju då.
Han fick ju inte sätta ut fällor någonstans.
Nej.
Tidigt på morgonen den 26 december så gav sig de 2 poliserna King och Bernard av. Med sig hade de ett team med hundar och hundförare. Då skulle förhoppningsvis kunna åka släden stor del av vägen. Det var fruktansvärt kallt. Sent samma kväll anlände de till McPherson, där de fick komma in i värmen och tillbringa en behaglig natt. Dagen efter kom de till Rat Rivers mynning. De grävde en grund bivack och rullade in sig i de fällar de hade med sig. Hundarna fick sova tätt intill. Men natten blev ändå svår. Det var minus 30 grader.
Oj.
Även den tredje morgon så gick de upp i ottan. De packade snabbt ihop och gav sig iväg. De färdades på den frusna floden, för det var liksom det som var mest slätt. När solen gick upp klockan 10 på förmiddagen så nådde de Jonssons stuga. King knackade på dörren. Troligen var Jonsson inne, för det kom rök från rökhålet i taket och ett par snöskor stod vid sidan om dörren. King knackade igen på med en bestämd knackning, men ingen öppnade. Han försökte ett par gånger till innan han insåg att dörren inte skulle öppnas. Men de kunde se Jonsson snegla ut genom fönstret under en kort stund. Poliserna ropade att det är polisen, kom ut eller öppna. Fortfarande inget svar. En timme ägnade de åt att ömsom hota, ömsom försöka övertala Jonsson att öppna och släppa in dem. Eller att komma ut. Inte ett ljud. Poliserna stod som handfallna. King och Bernard var vana vid att folk, de hade den djupaste respekt för polisen. De hade inte varit med om att någon hade vägrat göra som de sa på det här sättet. Så till slut retirerade de tillbaka till floden till de väntande hundslädarna. De behövde prata ihop sig om hur de skulle göra. Att Jonsson eventuellt då inte hade någon jaktlicens eller inte hade någon. Eller att han hade kommit luren med andra jägare. Det var liksom inte skäl nog att agera på det sättet som han gjorde. Varför kom han inte ut? Det var ju liksom inte något jättestort brott han hade begått.
Nej.
Det var egentligen bara att han inte hade licens och att han hade bråkat. Slängt några fällor på marken typ. Men när han inte kom ut och inte svarade, då gjorde han liksom allting bara värre. Hade han blivit galen i sin ensamhet? Och hade han gjort någonting mycket värre än att slänga bort andra jägares fällor? Någonting som de inte visste om? Var det kanske därför han trodde att de var där för att hämta in honom liksom för någonting värre? Vad skulle de göra nu? De bestämde sig för att enda de kunde göra var att kontakta inspektör Ames i Aklavik. För det var kortare och för kontakta innebar liksom att åka till.
Yeah.
Och det var närmare till Aklavik än till att få ta upp Edgar då i Arctic Redivis, som var lite längre bort.
Mm.
Det tog 3 dagar att ta sig till Aklavik. Och Ames skrev en husrannsakningsorder. Och efter en natts vila så var poliserna på väg tillbaka samma väg. Och den här gången hade de ytterligare 2 poliser med sig. Så de var 4 poliser.
Mm.
På morgonen den 30 december så var hon tillbaka vid Albert Jonssons stuga. Även den här dagen kom det rök ut från den provisoriska skorstenen och ett par snöskor stod intill ytterdörren. Tre av dem stannade kvar på isen. King, som var den som var utsedd till att gå fram och knacka på, han gick resolut fram till dörren och tog liksom sin knutna näv och dunkade och sa att "Är du här, Mr. Johnson?" med myndig röst. Då hördes en dovsmäll. Och de tre poliserna på isen såg chockade hur King föll bakåt och landade i snön. Han hade blivit skjuten av ett gevär, rakt igenom den stängda dörren. En av de andra poliserna tog direkt ut sitt gevär från sin släde och öppnade eld mot stugan. King låg på rygg ett par meter utanför stugstörren. Han hade blivit skjuten rakt i bröstet. Det var stor risk att han skulle bli skjuten igen. Han låg ju liksom där mitt i. Men den här motelden som de gav från isen, det verkade fungera. För att Johnson fortsatte att skjuta, men då hade han börjat rikta pipan mot dem på isen istället. Johnson sköt och sköt, och han missade. Under tiden så lyckades King släpa sig runt hörnet på stugan. Så då låg han helt plötsligt bakom huset istället. Han lyckades dra sig upp på fötter och backa sidledes till en trädklunga vid sidan av huset. Och sen lyckades han i skydd av träden glida neråt för att till slut hamna på isen han också. Och där tog hans tre kollegor hand om honom. Han hade haft tur. Såret blödde inte jättemycket även om det var liksom rakt in i bröstkorgen. De största riskerna nu var att hans kropp skulle gå in i chock och att han skulle frysa till döds eftersom han låg still och inte kunde röra sig som de andra. Så de hade inte något annat val än att be sig tillbaka till Aklavik så fort som möjligt. King var omlindad i varma plädar och djurpälsar och låg på släden. Och den här gången när det blev mörkt så gjorde de inte läge för natten, de bara fortsatte. De tände facklor och lyktor och fortsatte framåt. De klarade den 13 mil långa resan på 20 timmar. Den brukar ju ta 3 dagar annars. På morgonen den 1 januari 1931 var de framme vid sjukhuset i Aklavik. King levde fortfarande. Och han hade stora chanser att klara sig, sa de. Framförallt tack vare att de varit så snabba. Men också för att kulan inte hade skadat några organ.
Men det där är någonting som jag har researchat till ett annat fall. Ja. Att vapen har ju inte alltid varit lika effektiva som de är idag.
Nej.
Att man ofta hör när man kanske läser om just så här vilda västern-grejer, ja, och folk blir skjutna hit och dit och, ja, överlever och alla såna här saker. Jo, ja, men det är för att de vapen inte var lika skadliga.
Nej.
Så att det kan ju vara en bidragande faktor, ja, också, eventuellt.
Så
det här är ju ett gäng år sedan, ja, och inte ett skjutvapen som finns idag.
Nej. Och dessutom så gick den ju rakt genom en dörr först. Ja. Han kan ju inte haft jättemycket kraft när den träffade, ja, honom. Liksom.
Det också.
När Ames fick höra det här så var han ju minst sagt bekymrad. Det här var inte bra. Det var ju uppenbarligen någonting fel på Albert Johnson. Inspektör Ames räknade ut att det behövdes 9 män för att kunna få tillbaka Johnson. För helt säkert. Liksom. Hade han 9 män, hur han nu räknade ut det, då skulle vi garanterat kunna få honom till Aklavik. Men det var ont om poliser som fick ihop 6 stycken i alla fall. Och den 4 januari var allt förberett. Temperaturen hade droppat till 40 minusgrader. 42 hundar stod redo att dra slädarna som var packade med provisioner så skulle räcka för de kommande dagarna. Förutom Ames följde de 3 poliserna som redan hade varit vid stugan med. Och det var också 3 jägare med. De hette Ernest Sutherland, Carl Gardlund och Knut Lang. Ames hade också sänt ett telegram till Edgar och instruerat honom att möta upp dem. Ett stort problem var proviant och saker som behövdes som skydd mot kylan. Det var liksom svårt för dem att få med sig tillräckligt mycket. De skulle kanske vara ute i ganska många dagar. De visste ju inte länge det här skulle ta. Och redan efter en dag så såg de att de skulle få problem just med hundarnas foder. För att de åt så stora mängder och var tvungna att bära med sig allting. De fyllde på provianten när de kom till den sista handelsboden innan vildmarken tog vid. De skulle komma fram till Jonssons stuga den kommande dagen. Och förhoppningsvis skulle de kunna vända tillbaka till Aklavik samma kväll. Edgar mötte upp precis som de kommit överens om och de begav sig ut på Red River. Edgar var ju faktiskt den enda som faktiskt sett Johnsons ansikte och pratat med honom. De lastade upp 10 kilo med dynamit på en av släddarna och gav sig av. Den 8 januari var de framme vid stugan. När de närmade sig så såg de att rök fortfarande kom ut ur skorstenen. Så han var uppenbarligen fortfarande kvar. Den här gången så var det Eames, som alltså den högsta chefen, som tog på sig rollen att närma sig stugan. Han kände liksom att det var hans plikt. Det var skrämmande, även för honom. För den förra som hade knackat på Johnsons dörr, King, han låg ju numera allvarligt skadad på sjukhus. Eames tog sig inom 20 meter från stugan medan resten av gänget hukade bakom isvallen. Han ropade till Johnson att de var där för att häkta honom och ta honom till Aklavik. Och de var många, så det fanns ingen chans för Johnson att klara sig. Det skulle han veta. Det var lika bra att han gav sig direkt. Inget svar. Eames retirerade tillbaka till sina män. De omgrupperade sig. De tog skydd vid flodbanken på 3 sidor av stugan. Stugan låg illa till från Johnsons sida sett. För det var liksom, man kunde angripa den från 3 håll.
Mm.
Och det enda ordentliga skydd var en trädunge vid sidan av stugan där King då hade gömt sig när han blivit skottskadad. De bestämde sig för att attackera samtidigt helt enkelt. Allihopa på en gång. De skulle hukande springa mot stugan och samtidigt ge så mycket eld de kunde. Så precis när de började räkna ner typ 3, 2, 1 så kom skott vinande. Det var som att det kom skott från alla möjliga håll. Fast det var en person som sköt. Eames misstänkte att Johnson hade gjort hål i väggarna, förmodligen den här leran då, och tryckte in flera vapen. Så den liksom sprang mellan och sköt fram och tillbaka. Jag vet faktiskt inte varför de aldrig misstänkte att det var flera personer där inne. Det var aldrig ens på diskussion liksom. Men. Och eftersom den här stugan förmodligen bara var ett enda stort rum, så är det lätt att ta sig liksom igenom. Men de 6 männen hade ändå fördelen att de behövde ju inte springa runt som han behövde. De var ju fler, liksom, det är alltid en fördel. Så de var ändå lite snabbare än vad han någonsin kunde vara. Medan Johnson sköt i andra änden av huset så lyckades Gardlund och Lang, 2 av de 3 jägarna, sparka ner dörren. De såg Johnson som hukande stod och sköt genom en glugg. Direkt han hörde männen så vände han sig blixtsnabbt om och sköt mot dem. Med 1 gevär i varje hand.
Oj.
Ja, han verkar vara något utöver det vanliga. Och Gardlund och Lang lyckades precis kasta sig undan. De tog sig snabbt tillbaka till isen. Det hade börjat skymma. Där skulle de inte klara idag. De slog läger en bit bakom isvallen. Det verkade som att Johnson hade hur mycket ammunition som helst. För vid minsta lilla rörelse från polisernas håll så sköt han. Och de kunde liksom höra hur han rörde sig runt i stugan och hur han satte fast dörren igen. Och männen insåg att de skulle inte kunna skjuta honom på det sättet. För att stugan var alldeles för välbyggd. De förstod egentligen inte hur en man kunde bygga en sån här stuga alldeles ensam. Nej, de behövde hitta ett annat sätt att komma åt Johnson. Eames instruerade männen att kasta dynamithattar mot stugan. Det funkade inte det heller. Det bet liksom inte på huset.
Men de provade det alltså?
Ja. Och kasta in en genom fönstret, det kunde potentiellt döda Johnson. Och de ville helst ha honom levande så att de kunde ställa honom inför rätta. Eames fick fortsätta att komma fram med plan efter plan. Och hans idé nu, det var att göra en större bomb. Och försöka förstöra taket. För utan tak, då skulle Johnson inte klara sig länge. Och han skulle vara tvungen att komma ut. Så de byggde då den här bomben. Och när den var klar så sköt poliserna mot stugan från olika håll för att hålla Johnson upptagen med att skjuta tillbaka. Under tiden så sprang jägaren Lang runt och fram på baksidan av stugan. Han kastade upp bomben på taket och sprang sen och kastade sig ner på isen för att inte drabbas av smällen. En hög smäll hördes. När de reste sig upp och tittade över iskanten såg de hur mycket rök som helst. De andades ut. Nu hade de lyckats äntligen. Men när röken skingrade så såg de att bomben bara hade gjort ett litet hål i taket. Lang tvingades moloket springa tillbaka till de övriga. Nu hade de legat i anfallsposition i 15 timmar. Männen var trötta och hundarnas mat började ta slut igen. Ames bestämde sig för att göra ett sista försök. En ny bomb, men lite mindre, knöts ihop. Ames skulle kasta den. Ett enda försök hade han. Lyckades han inte då skulle de retirera. Då skulle de åka hem och göra en ny plan. Det här är lite som så, det är klart att de måste få in honom, men det har också blivit lite som en hedersök på något sätt.
Ja, men jag fattar inte, han ska kasta den. Det här är en mindre bomb. Ska han kasta den genom något hål då så att den kommer in i stugan?
Ja, för först vill de inte det, för att de riskerar att döda honom.
Okej, så det är det de tänker att de ska göra nu?
Alltså. Ja, det verkar så. Så att nu börjar de liksom ge upp den. De måste bara få in honom på något sätt, död eller levande.
Ja, nu har han ju begått många fler brott än vad han liksom till en början blev sökt efter.
Ja, han har ju det. Och det verkar ju inte som att han tänker ge sig första taget. Så att... Ames andades några djupa andetag och höjde sin armen med den tända dynamiten. Kastet satt perfekt. Explosionen kom precis när bomben nådde ytterdörren. Smällen resulterade nu i ett jättestort hål i väggen. Ames och Gardlund sprang snabbt fram. De var tvungna att vara framme vid stugan innan röken skingrades. Gardlund höll upp den fackla han hade tänt och hade med sig. För han skulle försöka blända Johnson med den medan Ames sköt Johnson i axeln eller i benet för att få honom att inse att loppet var kört. Men det var inte Ames som sköt först. Med ett vinande ljud tappade Gardlund facklan. Bakom det som var kvar av sidoväggen stod Johnson och sköt mot dem. Och han var uppenbarligen utmärkt skytt. Nästa gång skulle han inte bara träffa den här facklan, det förstod Ames. Snabbt vände de sig om och sprang tillbaka. Det var dags att åka tillbaka till Aklavik. Efter den 2 dagar långa turen tillbaka till Aklavik så vilade de i 2 dagar innan det var dags igen. De skulle sätta ihop en ännu större grupp. Men det skulle ta lite tid. De skulle behöva förstärkning från andra orter. Under tiden så gav sig Edgar av mot Jonssons stuga lite förväg tillsammans med Gardlund, alltså bara de två, som någon typ av förtrupp. Lite för att hålla koll så att han inte liksom försvann därifrån. Men halvvägs dit möttes de av en snöstorm som höll på i 3 dagar. De fick stanna i sin bivack och vänta ut ovädret. Och när de väl kom till stugan så såg de att den var ännu värre skick än när de hade lämnat den. Kanske hade snöstormen gjort sitt. Halva taket hade fallit ner. Den ena väggen var nu helt borta. Det var inte längre bara ett hål i dörren. Och borta var även Johnson. Mm. Under tiden så hade fallet hunnit sprida sig i media. Och nu var det en första sidesnyhet. Och när media fick reda på att Johnson nu kunde vara var som helst så blev invånarna i Aklavik uppskrämda. Minst sagt. Många kom till poliskontoret och vägrade gå därifrån.
Mm-hmm.
Så det var liksom helt fullt med folk.
Så det blev en belägring där också?
Ja, det blev en belägring där också. Det var mer bråttom än någonsin att få fast Johnson. Nu följde många dagar av en lång jakt ute på den tundraliknande vildmarken. Gruppen varierade storlek. Några åkte tillbaka till Aklavik för att vila efter några dagar. Några kom tillbaka. Ibland var gruppen mindre och ibland större. Med sig hade de inte mindre än 11 jägare. De hade bättre uthållighet än polisen, vilket vissa poliser skämdes lite för. Men de var ju bättre på spåra, liksom.
Det är inte så konstigt heller.
Ja, det är ju inte det. Trots att de var så många och dessutom hade hundar och slädar som de stundtals kunde åka på, så var Johnson snabbare. Och han hade ingenting. Men ja, det var lite som att han lekte katt och råtta med dem. För att han verkade vara nära hela tiden, men precis utom synhåll.
Mm.
För spåren som de hittade, när de hittade några, var färska. Typ som en lägereld som fortfarande, det kom lite rök ifrån. Och, ja. Spår i snön som inte hade snöat igen och de hade med sig en kommunikationsradio. Det var första gången polisen Aklavik hade tillgång till en sån. Och de tänkte att det här kommer bli en enorm fördel just tidsmässigt istället för att behöva åka fram och tillbaka.
Mm. Jag tänkte också på det du sa när det hade kommit ut i media.
Mm.
Hade det hänt idag, då hade det ju liksom varit ute i media. För nu har det ju ändå pågått i typ flera veckor.
Ja, just det är så. Just nu tar det 3 dagar för att ta sig tillbaka och berätta vad som har hänt.
Helt otroligt.
Männen var samtidigt tvungna att gå försiktigt fram. Varje gång de stötte på en obebodd stuga eller en stor klunga av träd som de inte gick sig igenom, då var de liksom tvungna att invänta flera grupper innan de kontrollerade om Johnson var där eller inte. För att Johnson var som en 10-mansarmé i en man. Men det gick till slut inte att ha så många män ute. För att maten tog slut hela tiden, då fick vänta tillbaka till Aklavik och sen ut igen. Det blev inte effektivt. Ames funderade på hur de skulle kunna minska gruppen. Hundarna var nödvändiga. Till slut fick de flesta jägarna åka hem igen. Trots att Ames insåg att de verkligen hade behövt deras hjälp. Men det fungerade inte som det var nu. Och de kunde liksom inte skicka hem alla poliser och bara låta jägarna sköta jobbet. Det var svårt att ta sig igenom den djupa snön där Johnson hade tagit sig fram. Men Johnson verkade ha sökt sig till en väg där ingen annan hade gått. För att göra det medvetet svårare för grupperna.
Mm-hmm.
Och när Edgar då försökte kommunicera med Ames via sin radio, som de hade med sig, för att lämna en statusrapport, då visade det sig att ja, det var omöjligt. För att den här kommunikationsradiorna klarade inte kylan. Så de blev helt oanvändbara, tyvärr. En dag stötte de på en jägare som berättade att han dagen innan hade hört två skott avfyras i närheten. Edgar trodde att det var så att Johnson behövde fylla på sitt eget förråd av mat. Alltså skjuta bytesdjur så att man själv kunde äta.
Mm.
De begav sig i den riktning som mannen pekade. Men det visade sig att det här inte ledde heller till någonting. Visst, de hittade återigen spår efter Johnson, men de hittade inte honom. Dag efter dag efter dag gick. Det starka vita skenet från snön fick deras ögon att göra ondare för varje dag. De kunde inte förstå hur Johnson kunde klara det här. Till fots, bärande på sin egen packning. Hur han liksom stannade för att skjuta vilt överhuvudtaget.
Mm.
Hur han stannade för att äta. Trots att de här männen fick byta skift liksom efter några dagar, så var de helt utmattade. De undrade ibland tyst för sig själva om Johnson var en synvilla eller ett spöke. De började bli förvirrade, de märkte det. Men Johnson verkade omänskligt stark. Det han gjorde, det borde inte vara fysiskt möjligt. Men så till sist så stötte Edgars grupp, som just då bestod av 4 män, då stötte de på honom, alltså Johnson.
Mm.
Johnson satt vid en lägereld och såg ut att laga mat. Det var som att han väntade på dem. Kanske behövde han vila till slut. De smög sig närmare. Det såg inte ut som att Johnson hade märkt att de kommit trots allt. Edgar lyfte långsamt sitt gevär. Nu handlade det inte längre om att sikta på ett ben eller en axel. Nej, nu spelar det ingen roll längre vart de träffade. Bara om oskadliggjorde honom. Men så precis när Edgar la sitt högra pekfinger mot avtryckaren så reste sig Johnson upp i en enda rörelse och vände sig om och sköt mot dem. Ett enda skott. De 3 andra poliserna såg som ultrarapid hur Edgar föll. Sen var Johnson borta. De väntade ett tag innan de kröp fram till Edgar. De hade sett på honom att han var död redan på avstånd. Han var skjuten rakt genom pannan. När de kom fram till honom så knöt de ihop hans skosnören och använde det som ett handtag liksom för att dra honom bakom sig. Edgar, deras älskade kapten, var död. Jakten fortsatte. Nu sattes det in flygplan. För det skulle kunna söka igenom större ytor mycket snabbare än polisen kunde. Ännu fler poliser från ännu fler distrikt kallades in. Även en präst anslöt sig till gruppen. För de insåg att det fanns risk att ännu fler skulle bli dödade eller svårt skadade. Då var det bra att ha en präst med sig. Kan du gissa hur lång tid har gått nu? För jag säger bara dag efter dag efter dag.
Hur lång tid har gått efter att de drog ut den här omgången?
Ja, nej, från liksom den allra första början.
Oj, ja, nu har det gått 3 månader.
Nej, det har gått 45 dagar.
Så 45 dagar när de har liksom jagat honom,
ja,
efter att han lämnade det här stugfortet.
Ja, precis. Själva, ja, men jakten så. Mm. Inte belägringen längre utan. Så 45 dagar har de obrutet varit ute. Det var den 17 februari. Johnson verkade vara på väg ännu mer norröver, till Alaska. Där var han tvungen att ta sig över ett massivt högt bergsparti. Ames förstod inte hur Johnson skulle klara det. Kanske var det här deras chans. Äntligen. Det här var som en lång utdragen mardröm. Men så hände det som gruppen hade hoppats på. Johnson valde fel väg. Han måste ha navigerat fel på något sätt. Till slut hade även han blivit för trött. Han möttes av en bergsvägg som han inte kunde komma över. Han var fångad. När poliserna försiktigt närmade sig så började de skjuta. Och nu var de alltså jättemånga, typ 20-30 stycken kanske. Oj, som. Johnson såg ut bli träffad, men han började skjuta han med. En polisman som hette Hersey föll till marken. Johnson sprang ner mot den frusna floden samtidigt som han sköt mot poliserna. Han började halta, men floden gav honom en chans att komma undan. Men nu träffade ett tillskott Johnson. Han föll ner på knä. Han fortsatte att krypa framåt. Det gick snabbt. Han höll nästan samma hastighet som poliserna fastän han kröp. Men de kom ändå sakta närmare och närmare. Snart var de så nära att de kunde träffa Johnson med sina gevär igen. Skott efter skott trängde in i Johnsons kropp. Han fortsatte att krypa. Till slut låg han stilla på isen. Ames gick försiktigt framåt och vände med sin fot Johnsons kropp efter att han har sparkat bort vapnet i hans hand. Det här var en övermänniska, det gick liksom inte att vara nog försiktig. Men Johnson var verkligen död. Han hade skotthål över hela kroppen. Men Ames och de andra männen ryggade ändå tillbaka när hans kropp vändes över så att hans framsida kom uppåt. Mot dem stirrade Johnsons ansikte med öppna ögon och ett hånleende på läpparna. Jag tycker ni ska gå in på vårt Instagram-konto, krimkalendern, om ni vill se det här fotot på Johnson som död.
Ja.
Ganska otäckt, men du ser fotot, Sofia.
Ja, jag tror nästan det. Om du går i god för att det inte är mardrömmar.
Nej, det gör inte det.
Men de fotade honom där alltså, eller de tog kroppen med sig, eller?
Jag vet inte, det syns inte på fotot vart de tog det.
Vet du vad?
Mm, nej.
Nu känner jag liksom igen.
Känner du igen bilden?
Ja.
Det ser liksom ut, det ser faktiskt ut som att han ler, tycker jag.
Ja, hånleende, ja. Som du säger, eller ja. Som de beskriver det.
Ja. Annars skulle jag inte...
Men han såg inte så gammal. Jag hade nog föreställt mig honom i huvudet lite äldre när vi har pratat om någon anledning.
Ja, för de beskrev honom ju som att han var 40 års ålder ungefär.
Mm.
Vilket på den tiden inte var så purungt.
Nej.
Men det konstaterades att Johnson vägde mindre än 40 kilo när han dog. Han var helt utmärglad. Hur han ens hade kunnat stå upp var ett mysterium. Han hade kunnat färdas 5 mil en dag med den kroppen liksom, utan att...
Jag ser lite Legolas framför mig i Sagan om ringen.
Ja, lite så.
Han kan gå liksom, han sjunker inte ner i snön för att han väger så lite.
Och precis, det var lite det som hände, för att myter om att han inte hade varit mänsklig, det började liksom florera bland invånarna.
Mm.
Att han var någon slags ond superhjälte eller någon sån mytisk figur. Och det var också lite som att invånarna inte ville att historien skulle ta slut. För det hade varit lite som ett äventyr mitt i den här förbudstiden och depressionen. Det var en flykt för verkligheten i några veckor för de som inte var så nära, liksom, som inte hade någon anhörig polis. Eller...
Ja, nu också när det är över kan jag tänka mig att då är det ju också säkert på något vis att börja prata om det. För att nu är han ju inte en fara längre.
Nej. Men det som var kvar nu, det var att de faktiskt inte visste vem Albert Johnson egentligen var.
Mm.
För en sak var säker, det hade de undersökt, det var att det var inte hans riktiga namn.
Och det är det här jag tror att jag känner igen dig från, att jag har sett någon dokumentär där de har undersökt vem han är.
Precis.
Och så att jag har inte hört så mycket om fallet, utan jo, men de förklarar ju att det är någon slags mysterium kring den här personens identitet.
Ja.
Men jag tror att det är därifrån... fortsätt. Det är därifrån jag känner igen fotot. Fortsätt.
Helt rätt. Och det skulle kunna bli ett avsnitt helt i sig.
Mm.
Men jag kommer bara beskriva lite kort vad som händer från då till nu. Foton skickades ut på honom till alla polisstationer och tidningar i Kanada. Och tips kom in om försvunna personer. En dansk och en svensk emigrant var bland dem. Flera av tipsen gällde personer som var på jakt under lagen. Men inget spår ledde någonstans. Åren gick, men fallet släpptes aldrig helt.
Mm.
Så sent som 1989 så skrev en författare och forskare en bok om en person som han trodde var Johnson. Men när man kunde börja DNA-testa runt början av 2000-talet, då uteslöts den här personen som han trodde.
Mm.
Och 2007 så sändes en dokumentär i kanalen Discovery. Det kanske den du har sett.
Ja, kanske.
De hade gått igenom hela fallet från början till slut. Sen hade de undersökt och listat alla olika misstänkta som fortfarande fanns kvar. Och på något sätt så lyckades de få fram DNA från alla. Via så här släktforskning, släkt-DNA-forskning. Mm. och alla uteslöts. Ungefär samtidigt så fick en tandläkarprofessor undersöka några av Jonssons tänder, för de var sparade någonstans. Och han kunde avgöra två saker. Att Jonsson kom från en förmögen, eller i alla fall övre medelklassfamilj. För det kunde man se på att hans fyllningar var väldigt välgjorda.
Mm.
Och också att de var gjorda i guld. Och dessutom kunde den här professorn avgöra att Jonsson faktiskt kommit från Skandinavien och inte Kanada.
Mm.
Men det stod inte i min källa varför. Men vi har väl kanske lite andra tänder då. Kanske ser det annorlunda.
Och det hade ju Edgar sagt också, att han tyckte att det lät lite som att han...
Ja, så förmodligen.
Men jag vet inte om det hade någonting... För nu, som sagt, jag har ju sett någon dokumentär om det här. Väldigt vagt minne av det. Men jag har ju också hört att man kan så här, titta mineraler och sånt.
Ja, ah, just
kan,
det.
Så det kan vara sånt. Det gjorde man ju med den här Isdalskvinnan också.
Just det, det stämmer. Och i det här Bear Brook-fallet, du vet, de här tunnorna.
Mm.
Det är sant, det är väldigt
intressant.
Så
det kan vara en sån grej, trots att man kan få fram ett DNA.
Ja.
Men man kan också få fram...
Var någon har levt,
liksom. Växt upp, liksom, beroende på mineraler och sånt. Så nu, väldigt ovetenskapligt, jag vet inte om det är precis så, men någonting sånt.
Jo, men, och det, jag tycker det är jätteintressant.
Mm.
Men ja, det är i alla fall där vi är idag.
Mm.
Ingen vet vem han var, men kanske då att han kom ungefär härifrån någonstans.
Mm.
Det finns många så kallade websluts, alltså skrivbordsdetektiver typ, som fortfarande vrider och vänder på fallet. Så vi får se om det någonsin får sin lösning. Chanserna finns ju fortfarande.
Verkligen, då får vi ju komma med
en uppföljare. Ja.
Ja.
Men det är i alla fall slutet på berättelsen om Albert Jonsson. Och han fick öknamnet Mad Trapper of Rat River. Alltså den galna jägaren på Rat River.
Du, vad spännande. Det var också helt annorlunda mot någonting vi har gjort. Nu har vi ju gjort så många avsnitt att det är snart... Nej, det är det inte. Men det att hitta nytt blir svårare och svårare.
Ja, det blir det ju.
Men tack snälla.
Tack själv. Jag har faktiskt haft den på min lista väldigt, väldigt länge. Jag har bara inte gjort det förrän nu. Det är lite också vad man blir... Det låter inte så bra, men vad man blir sugen på. Eller vad man fastnar för just då.
100%.
Och det här tyckte jag passade nu.
Vi kan ju berätta det. Vi har ju en tredje person som är lite bonusmedlem i krimkalendern-gänget.
Precis.
Som vi sa, jag skickar fall till honom och Janne skickar fall till honom. Och så får han liksom lista det. Så att om jag försöker paxa ett fall som Janne redan har paxat så får jag han... Så får han säga det, så att inte vi sitter båda två och researchar samma fall.
Ja.
Och min lista är också ganska lång.
Och det är ju så att vi har gjort lite drygt 60 avsnitt, tror jag. Någonting sånt.
Ja, det måste det vara.
Och vi har inte en enda gång valt samma fall.
Nej.
Och det är jag förvånad över. Men så är det. Vi kan passa på att säga hej, hej Erik.
Hej Erik, tack så mycket för
tack så mycket.
Men du, spännande.
Ja.
Det var en väldigt bra början på påskkrim 2021, tycker jag.
Och det som är ännu bättre är att det kommer ett till avsnitt imorgon.
Jajamän!
Och då ska du berätta för mig.
Mm. Så vi hörs imorgon.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej då!
Hej då!